Hej och välkommen till Witen-podden. Det är jag, Johanna Tak, Marie-Louise Winroth och Kattis Andersson som du kommer att få höra i den här podden. Vi kommer främst att prata om vår ras, Irish Soft Coated Witen Terrier, men också en hel del om hundträning. Vi har inte facit, men vi delar gärna med oss av våra egna upplevelser och erfarenheter. Jag och Marie-Louise är båda två hundinstruktörer och vi håller kurser i bland annat nosework och rallylydnad. Vi tycker att det är väldigt roligt att just du har hittat hit. Och glöm då inte att följa oss i sociala medier. Ni hittar Witen-podden på Facebook och Instagram. Vill ni komma i kontakt med oss så går det också bra att mejla oss på witenpodden@gmail.com.
Välkomna till Witen-podden och vi räknar ut att det kan vara avsnitt 25. Mm. Och när det här spelas in så firar vi faktiskt ett år. Det var ett år vi satt här och gjorde det första poddavsnittet. Mm. Så trodde vi aldrig att det skulle bli så här många.
Nej, och Marie-Louise sa, ja, max 5.
Jättekul. Mm. Men så länge vi kommer på ämnen och så länge vi får frågor så kör vi på.
Jajamän.
Så får vi se vart det bär hän.
Var vi landar liksom.
Var vi landar. Mm. Hur har det gått med Eivor, Marie-Louise? Nu är vi nyfikna.
Nu är vi nyfikna. Ja, Eivor har ju hunnit bli 6 månader lite drygt nu.
Långbent flicka.
Åh, jävlar vilka långa ben hon har. Ja, hon ser lite anskrämlig ut just nu. Hon ska till frisören på tisdag också. Men ja, jättelånga ben. Och i och med att hon liksom kroppen liksom inte har följt med så ser hon ju ut som en jävla giraff liksom. Men det går jättebra. Vi lär ju känna varandra fortfarande på något sätt liksom.
Det känns som att hon inte är lika mycket in your face. Nej. Vi träffades ju ute på parkeringen här. Och en snabb liten puss fick jag, medan de andra liksom gärna kan pussa mig i ansiktet länge liksom så. Så att hon är ju ändå liksom lite så här, ah, okej, jag kan bjuda dig på en puss liksom. Mm.
Hon är ju mycket så här försiktigare så än framförallt Hedvig. Hedvig är ju
fullt ösmedvetslös.
Ja, sen är hon ju liksom väldigt snäll så, Hedvig, det är ju inte det, men det går fort och det går lite liksom våldsamt till på något sätt så där. Och det märker man även i träningen att så är Hedvig. Hon är väldigt, väldigt lik sin mamma Susie som är exakt likadan. Det är explosion liksom. Mm. Men det är inte Eivor. Eivor är mycket mer eftertänksam. Mm. Och hon kan nästan få det som man ibland kan kalla lite så här farträdsla, att det går lite för fort. Och det behöver inte vara liksom bokstavligt att man går för fort, men att saker och ting händer och att intrycken blir för snabb. Och då måste hon liksom sätta sig på rumpen och så bara Och det handlar om kanske 5-10 sekunder. Men sen kan man locka på henne och så kommer hon igen liksom, sådär. Så hon tänker mycket mer, hon är mycket försiktigare och hon är mycket mer egentligen såhär för att gosa och för att liksom vara snäll. Det liksom, ska man pussa på Hedvig, då ska det vara på hennes villkor. Mm. Och då vill hon gärna liksom slicka henne i ansiktet och bli såhär, shh, shh.
Det är ändå skönt att hon kan koppla av sig där och mysa när hon har två andra.
Gud, ja, men hon är väldigt sådär att me, myself and I, hon är också. Mm. Så. Men
hur är inlärningen sådär?
Alltså hon är väldigt, hon är snabb precis som de andra sådär, men lite mer eftertänksam så, vilket är på ett sätt är skönt, för att Hedvig gick ju så fort med sig, så liksom bam 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 bam, och sen så visste man inte, gud, vet hon ens vad vi gjorde nu liksom. Så på det sättet så är det så att här hinner man själv tänka och hon hinner tänka. Så vi går på en valpkurs som är lite förberedande mot tävlingslydnad. Det blir väldigt intressant och väldigt roligt sådär. Vi håller på att jobba lite med belöningar i form av både lek och lite sånt där. Och nu har hon börjat leka mer. Hon var inte, eller sådär, men nu kan hon liksom kampa mer och börja liksom morra lite i kampen och sådär, som jag tycker är kul. Liksom, att hon sitter fast i trasan och tycker att den är rolig. Mm. Så. Och sen har vi då med hjälp av Johanna köpt väldigt mycket hoopers. Liksom.
Kul.
Mm.
Och det är ju roligt att vi kan göra det med alla tre generationerna liksom så.
Och där är det som är roligt med det, om vi ska komma in lite mer på det, är ju att man ser väldigt stor skillnad när liksom Issy och Shira som har kört, och även Hedvig som har kört agilligt, är inne på ett spår och de behöver man tänka på ett sätt. Liksom Eivor är så väldigt oskriven i allt, så där får man tänka på ett annat sätt, vilket är roligt att liksom testa på olika. Sen är de väldigt olika. Shira är ju lite som Johanna säger, hon är riktigt så här besserwisser, att hon springer ihop sen åt ett håll och sen vänder hon vid titeln trainer och så springer hon tillbaka samma väg, och det är så här vi ska göra liksom. Hon, då tar hon inga genvägar utan hon kör igenom hoopsen och liksom rundar tunnan om vi har haft eller går förbi staketet liksom sådär och bara, gjorde jag rätt nu? Så att hon är mycket mer så.
Ja, det är viktigt för henne att det blir rätt, känns det som.
Ja, även på väg tillbaka. Ja.
Så att bra läromästare.
Ja, verkligen. Så att nu får vi ju se, nu börjar det bli lite sådär. Men liksom det, ja, där kan man ju verkligen se att just den här Hoopersen är för alla.
Verkligen. Ja, och den som är mest peppa är ju faktiskt Shira.
Gud ja,
det är ju vad roligt.
Ja, jag helst. Jo, men du vet, vi har så här fredagsmys, jag och Johanna. Då har vi hyrt tid i hundhallen uppe vid i Haninge. Och då kommer Issy först skrikandes upp och är alldeles i extas över att nu ska jag träffa mina brudar och vi ska köra Hoopers. Och sen så kommer mina också tjutandes efter, och de som låter mest, det är Issy och Shira. De tjuter. Och Issy, liksom, hon springer runt i sin bur.
Ja,
liksom.
Och piruetter liksom.
Ja, men gud vad roligt.
Så att, ja, men det är jätteroligt liksom. Är det?
Verkligen. Men hur funkar, jag är ju nyfiken, hur funkar det att gå i koppel med tre stycken?
Jo, men alltså peppa, det funkar bra, måste jag ju ändå säga, att och i och med att mina två andra har liksom funkat bra. Sen är det ju så att visst, ibland kan man ju bli helt galen på att de ska byta sida bakom och såna grejer, men jag måste ändå säga att jag tycker att det funkar väldigt bra. Men jag är liksom, båda mina andra är ju väldigt liksom lätta att gå i koppel med, om jag säger så. De är inte speciellt dragiga eller såna saker heller. Så att det,
jag fick så fint kort på er när ni kommer gåendes där.
Ja.
Alla tre, jag var helt fascinerad. Så det ser knappt ut när jag går med en ibland. Ja, nej, ja. Men det,
nej, och de har inget problem heller när vi går att gå väldigt, väldigt nära varandra. Så de går tre brett och då går de tajt. Sen är det så att kommer vi in, då är Shira inte dugg intresserad av att någon ska ligga så tajt med henne. Never ever liksom, att hon vill ha den kroppskontakten. Så det är lite roligt att ut, och det, så har hon varit hela tiden, även när jag bara hade henne och Hedvig. Då gick de liksom väldigt diktan tillsammans och det var aldrig några problem liksom. Så medans liksom sådär inne så är, nej, att sova med någon nära, det är inte intressant liksom.
Nej. Så, ja, men, sen, ja, och sen de springer när du släpper dem lösa och sådär, funkar det?
Ja, alltså är jag på landet sådär, om man går i liksom skogen, då är det inga problem. Men om jag är i stan, då brukar jag inte släppa Shira faktiskt. Nej, det förstår jag. Ja, men de andra kan jag släppa på vissa ställen och så får de hälsa lite. Okay. Så absolut, men då släpper jag inte Shira, för att risken är att de springer på henne och då blir hon så himla arg liksom, vilket jag förstår, och då är det bättre att hon håller sig nära mig liksom. Medan går vi i skogen, då kan Shira liksom struta på bakom och göra sitt liksom, då är det inga problem.
Jag har varit lite nyfiken på den här valpkursen med inriktning på tävlingslydnad. Hur börjar man där?
Där har man ju tittat på liksom lite att hur kan vi använda olika belöningar och titta på det, att jobba med att kanske få upp lite intresse för leken på olika sätt och hur kan man göra det, och sen, alltså det ligger egentligen inget fokus på liksom att gå i kopp eller de här bitarna liksom som man egentligen håller på med till vardags, liksom annars vardagsbitarna har vi redan liksom gjort så, utan här är det mer liksom hur ska vi nu börja tänka inför lydnad, vad är viktigt och position vid sidan och sådana saker, så att man liksom får liksom grunden att ligga väldigt stabilt liksom, att hur lär vi in det, hur lär vi in till exempel sitt och ligg med men rätt mekanik, om det låter så, men därför att man till exempel håller på med någonting som heter fjärdedirigering sen i lite högre klasser, och då ska hunden inte liksom flytta sig framåt eller bakåt. Och då vill man ju redan nu lära in skifterna från sitt och ligg och sitt och stå och ligg och stå. Så att hunden verkligen står still med alla fyra fassarna. Liksom. Och då lär man in det på ett lite så här speciellt sätt. Alltså det är inte svårare än att lära ett vanligt ligg. Men man lär det liksom på lite annat sätt. Så. Eller sitt eller något. Det är som så. Så att man tänker redan nu att hur ska det se ut i ett moment. Liksom lite så.
Spännande. Vad har du med för framsiktiga planer nu då?
Ja, har du sett, är hon liksom expert inom något område så är nosarbete hennes grej?
Det tror jag i och för sig att hon kommer, för hon är väldigt...
Jag såg det när hon kom in här.
Hon är väldigt nosig.
Gud, hon gick och nosade och inne på Ebbas rum där och gick och nosade varenda liten millimeter.
Vi ska faktiskt köra viltspår här. Uppfödarna har bjudit in till en viltspår helg. Så det ska bli jätteroligt. Så då är ju några av syskonen med också. Lite andra tror jag. Så det är faktiskt här 30-31 tror jag. Så det ska bli jättekul att köra. Men sen så är det väl lite nose work. Jag hade väl tänkt. Så Johanna vet det. Hon ska hjälpa mig med. Faktiskt röd kong. För jag är lite för lat för att hålla på med nose worken och hydrolat och grejer. Så jag har tänkt att kong blir enkelt. Då kan jag även köra in de andra två på det. Eller ja, de är ju lite inne på kong och då kan jag köra samma liksom. Så att det var min tanke faktiskt.
Ja, jag tänkte ju senast idag att man skulle ju ha en hund som går på guld och silver och hjälpa folk att hitta gamla ringar som de tappar i sjöar och allt sånt där liksom.
Jag vet att min kompis Frida Peppele, hennes ena går ju på guld.
Ja, okay.
Hon håller på med och lär guld. Så vet jag. Och han har kommit ganska långt, tror jag. Det är en av hennes. Hon har ju ett gäng rottisar. Jag är Crazy Dog Lady med 3. Hon är Crazy Dog Lady med 5 rottisar. Ja, oj.
Du kan få låna Ebba och Lisa. Precis, så ser det går. Ja, vad kul. Då får vi veta lite senare hur det går. Ja, vi kommer följa dig hela tiden. Så. Ja, det är Eivor. Hon sitter och spanar på oss nu. Det är första gången vi är alla tre med, va?
Ja.
Jag tror det.
Ja, nej, men var de inte med när vi poddade sist?
Ja, du var Ebba. Ja, jo, just det.
För då kom de in sen. Då, var Ebba med en stund och sen började vi.
Just det. Ja, ja, men, då var, men då var de på hemmaplan. Och då var de ju inte det. Så nu är det lite sådär, vad 17 är jag? Säger Eivor. Hon ligger så fint i buren. Vi har fått lite förfrågningar om vi kunde gå in lite mer på det här med tävling och utställning. Så då lyder vi såklart. Och lite sådär, hur man ska bete sig på tävling och vad man ska förvänta sig på en tävling och när man får vem som helst åka på tävling och lite sånt. Hur man anmäler sig och ja.
Sen är det ju lite roligt apropå, nu börjar jag direkt här så, men jag tänker ju nosework där eftersom det är där jag är mest hemma. Förut så var man ju, ja men det var en hel dags aktivitet på tävling. Noseworken är ju en sån sport där det inte är så mycket publiksport. Det är ju egentligen bara en domare och en tidtagare och den tävlande så. Så att man kan ju inte riktigt titta på varandra. Så det är ju bra om man tycker att det är jobbigt med lite tävlingsnerver och sådana saker. Det är ju inte så många man gör bort sig inför liksom.
Men ska alla vara där samtidigt när det startar eller får man en starttid?
Ja, så har det ju varit i alla fall att alla är där och så är man där en hel dag. Och så beroende lite på arrangören och hur många domare som finns så gör man kanske 2 sök och så får man vänta lite och så får man göra 2 sök till så. Det är ganska sällan man gjorde 4 sök direkt liksom. Men nu tack vare covid så har man ju gjort så att man gör en digital banvandring. Och så får man en slottid där man ska vara där. Så det är kanske bara 5 personer som är vid första starttiden egentligen. Och så gör de alla 4 söken och sen får de åka hem igen. Och så har man en digital prisutdelning. Så det tycker jag har varit, jag hoppas att de har kvar det här sen även covid. Så att man inte behöver sitta där en hel dag liksom.
Mycket som de har kommit på nu som faktiskt kan funka enklare.
Ja.
Men får vem som helst anmäla till en nosework-tävling eller vad är det som gäller?
Ja, man måste ju ha gjort ett doftprov. För att man ska veta att både hunden kan doften och att föraren kan läsa sin hund när den hittar doften. Så har man bara gjort ett doftprov så får man ju
tävla. Och det kan man göra hemma i sin klubb eller gör man det på en tävling? Eller hur?
Nej, det gör man innan. Det finns ett visst antal dagar man måste ha gjort doftprovet innan man får komma på tävling så. Så lite sådana regler måste man ju hålla koll på. Jag tror att man får vara 10 månader när man gör doftprovet. Men sen måste man vara 12 månader för att få lov att tävla.
Och sen avancerar man i olika klasser och det blir svårare sök eller...
Ja, men så är det ju. Först är det ju eukalyptus i klass 1 och en gömma. Och sen så i klass 2 så är det ju två gömmer ofta i varje sökområde. Och då har ju lagerblad tillkommit. Och sen i tredje så är det ju lavendel och tre gömmer. Sen i klass 3 också så här, kan det vara tomsök. Så då behöver man söka av ett helt rum och kunna avgöra på sin hund att här inne finns inte någon gömma.
Nej då.
Så den är ju lite svår.
Och det vet man inte innan alltså. Utan...
Nej, då kan det vara en till tre gömmer. Eller noll till tre gömmer till och med då. Nej, så att det, ja, nosework är ju en härlig liksom, ja, om man inte som sagt vill tävla inför så många andra personer och publik så är ju noseworken en bra.
Och där finns det någon egen sida där man anmäler eller?
Är det ja, men så är det ju nästan i alla, det är väl i SPK tävling, där är det väl massa olika, det är rallylydnad och tävlingslydnad och lite olika sådana saker, men annars är ju agility har ju sin sida och nosework har sin sida och lite sådär då.
Ja, men så är det.
Och så på SPK tävling går man in och skapar sig ett konto och man får lägga in vad man har för hund, hur gammal den är och vad det är för ras och kön och
höjd, mankhöjd och
sånt. Ja, för grejen är den att men ja precis, för det är för rallyn så blir det mankhöjd. För sen så den ligger inte på SPK tävling, den ligger någon annanstans tror jag.
Ja, den ligger ju på ja, nu kommer jag inte ihåg den.
Sagik
heter det förut, det heter något annat nu.
Men, så jag vet inte heller vad den heter, men där lägger man in. Och där är det så att du får ju tävla från hunden i 18 månader, men du slutmäter den när den är 24 månader tror jag. Det vill säga 2 år. Så att, för att den kan växa. Så att då får man liksom gå in och tävla. Om man till exempel då tror att men min hund är medium. Och så gör man en mätning för det. Och så går man in och tävlar medium. Men sen kan det bli så att det justeras. Så att nej, den var faktiskt large.
Liksom. För nu är det 3 klasser va?
Nej, det är fler. Det är extra small, small, medium, large, extra large. Det är 5.
Okej.
Men sen är det så att ska man tävla internationellt så är det fortfarande bara 3 klasser. Så där är det så att om man har tänkt sig den biten att tävla internationellt då måste man mäta sin hund efter de reglerna liksom. Så då kanske man inte...
Ja, då måste man nog tävla extra large tror jag, har jag för mig.
Är ja, det inte så? Eller alla tävlar i large liksom. Alltså över en viss, så då är alla large. Och så det är bara 3. Så det är samma med smålen. Det är small, medium och large. Alltså våra gamla small, medium och large indelningar är det som gäller då internationellt.
Men där ska man också vara lite medveten om att om det är lite större tävling att det kan vara 2 banor. Någon skriker där borta och någon skriker där. Att man, det är väldigt
stort ja, men precis. På de där. Jag kan ju säga i början där. Jag var ju väldigt noga med att hitta sådana tävlingar där det var inhägnat. Så att jag kan ha den tryggheten åtminstone. Mm. För man har ju ingen aning hur det är på en tävling. Och hur mycket hunden kommer. Bara för att någonting funkar på träning så är det ju inte säkert att det funkar på tävling. Så just när det är massa mer störningar liksom.
Men jag vet att på agility-sidan så håller man på mycket mer nu med att man sätter upp såna här temporära typ fårstängsel just runt banan för att man vill liksom framförallt egentligen slippa att hundar som sitter vid sidan av blir så övertaggade så de springer in på banan, för det är ju det som har hänt. Det är mer sällan att en hund som är på banan springer ut från den liksom. Det sker kanske i klass 1, men kommer upp lite så är det mer tvärtom som liksom sker. Så att fler och fler klubbar har såna här liksom fårstängsel som man då sätter upp temporärt liksom. Så att, men i agility så är det ju återigen att du börjar ju i klass 1 och så måste du då ha 3 så kallade uppflyttningspinnar för att få flytta upp till nästa.
Och där får man anmäla vem som helst fram. Där har man ju inte haft något prov innan som i noseworken, utan där är det fritt fram.
Där är det fritt fram. Till. Klass 1 så anmäler man sig liksom.
Så. Och så ska man ha pinnar.
Pinnar, och pinnar betyder att man ska ha ett nollat lopp inom viss tid liksom, inom en viss gräns. Och det, där beror det på hur många pinnar som delas ut i varje klass beror på hur många startande det är. Så att du kan ha nollat ett lopp men ändå inte få en pinne för att du har varit lite långsammare än de andra liksom.
Och det är många starter som
så att är det många starter så blir det fler pinnar liksom. Det där räknas ut procentuellt hur mycket liksom. Och har man då fått det, då lämnar man in sin tävlingsbok som man har då. Och så skriver liksom tävlingsledaren på att ja, du har fått en pinne, så ser man. Och sen kan man då flytta upp.
Det där är så knäppt att den där tävlingsboken inte är digital. Vi lever ju ännu 2021. Aha. Det borde ju verkligen vara digitalt. Mm. Liksom.
Men ja, jag vet ju ingenting om det där längre. Liksom, i och med att jag inte tävlar där. Men, så är det då.
Mm.
Sen behöver man ju, förr så var man ju tvungen att flytta upp.
Mm.
Det behöver man ju inte längre. Utan vill man själv vara kvar i klass 1 eller klass 2. Så då kan man vara.
Men det är som rallyn. Men har man väl gått
upp. Har du väl gått upp. Sen tror jag att du kan klassa ner en hund när den blir äldre.
Mm-hmm.
För det vet jag att mina kompisar har gjort med sin ena vargpinscher som är lite gammal. Så hon har fått gått ner nu och tävla en klassläge. För hon var uppe i 3:an tror jag.
Mm.
Eller om det var 2:an hon har gått ner till 1:an.
Men vad är det som skiljer där då? För det är ju inte högre hinder. Utan
det är svårigheten. Alltså svårigheten på banan.
Längre banor.
Vet inte faktiskt.
Jo, men det tror jag nog att det är.
Lite så tror jag. Ja, men jag kan inte det. Men jag vet, det blir mycket, mycket svårare vägar och svängar. Och att de ska ta hinder lite bakifrån om man säger så. Och man ska kunna skicka mycket mer. Och liksom styra hunden på ett helt annat sätt.
Mm.
Sen kan jag ju tycka att det idag nästan är lite galet.
Jag kan nästan tycka, bara sen Issy började ju agility väldigt sent. Hon var ju 7 år när hon gick sin första agility-kurs. Och jag kan bara tycka på de här få åren som vi har hållit på att banorna har ju blivit sjukt mycket svårare än när vi började. Då var det ju i princip bara en cirkel runt liksom.
Mm.
Nu är det ganska mycket handling även i klass 1 liksom.
Alltså jag tycker att det har gått tillbaka lite mot när jag var i 1:an. För då sa ju folk liksom att då var det vad man kallar McDonalds-banor. Det var som ett M-mansprang liksom.
Mm.
Och sen blev det svårare. Jag tycker ändå när jag tittar på klass 1 nu att det är något lättare. Medan kommer det upp i 2:an så säger det bam tycker jag. Men det är jättesvårt. Jag tävlar inte så jag vet ju inte. Men
det är finns det både banhoppning eller vad säger man? Och sen finns det...
Det finns agility och hoppklass. Och agility-klassen så har vi då de här balanshindren. Så vi har gungan, vi har A-hindret och vi har balansbommen.
Mm.
Och den är de tre är inte med i hoppklass. Då är det bara tunnlar och hinder.
Där går det undan.
Ja.
Och slalom har de med där.
Och slalom,
just det.
Mm.
Men det har de med i båda.
Mm. Men de slipper hoppa och klättra. Eller ja, gå upp och klättra.
Mm. Mm. Tyvärr kan väl jag tycka lite i agility. Jag som då har en reaktiv hund. Och det är väl kanske inte så många som har en reaktiv hund som man tävlar med. Men jag som har det. Behöver ju tänka lite på det här med säkerhet. Och jag kan ju tycka lite så här. Just inom agilityn. Att det är lite. Att folk inte riktigt tänker sig för. Att de står kvar vid slutet till exempel. Och flyttar sig inte därifrån. Utan de är kvar där när vi kommer i mål. Och sådana saker.
Jag tycker tyvärr. Rent generellt så tycker jag folk i agility är många gånger jävligt respektlösa. Jo men så.
Ja.
Man står gärna med en otroligt skällande och stressad hund. Vid både start och mål. Vilket ju liksom är... Så stressande, man kan gärna sitta i sitt tält och ha en hund som i stort sett hela dagen står och skäller. Mm. Vilket ju inte är schysst tycker jag mot hunden. Det är ju jättestress. Plus att det inte är schysst mot alla andra runt omkring.
Mm.
För det kan man ju säga då i och med att jag och min kolonistuga precis bredvid Haninge Brukshundsklubb. Så är det så att nu är agility tävling.
Mm.
Alltså det är nästan som att blocka därifrån.
Det var det jag menade när jag inledde det här. Sa det att jag också varit när det var 3 banor på samma stora gräsplan och det är sånt liv alltså. Så att...
Men alltså rent generellt så skiter folk i att hundarna är så stressade och många gånger så tycker jag med sig att man skruvar upp dem tills fjädern liksom nästan går av och det tycker man är positivt så. Och jag ser inget fel i att man kan göra det på ett plan, men då måste man också sen hjälpa hunden att stressa av. Och det ser man inte lika mycket att man gör.
Mm. Och sen tänker jag då kanske att det är bara att inte de har en terrier. För en terrier, om den är i den sinnesstämningen, den kan lätt smälla liksom.
Fast det kan ju de också.
Ja. Jag försöker hitta så här logiska förklaringar.
Men det finns ingen logiska förklaring.
Har man ingen barnpersonal som ser till att den lämnar först innan nästa kommer in?
Det skiter man inte.
Okay.
Det är inte funktionärernas uppgift. Liksom så.
Nej. Mm.
Alltså, utan det är ju man själv som liksom ska göra det.
Men det är väl en sak om det händer i klass 2 och klass 3 kan jag tycka. Så här, då kanske de hundarna väljer arbetet och jada, jada, jada är mycket mer mogna. Men en klass 1 hund har ju inte riktigt den rutinen heller att välja arbetet före den där skällande hunden som står precis vid barnkanten och skäller liksom. Så att det är lite sådär, det borde ju vara lite mer säkerhet i klass 1. Säkerhetstänk i alla fall liksom, av alla både deltagare och...
Nej, men de flesta klubbar har väl lite sådana blåbärstävlingar man kan börja med och prova lite.
Absolut.
Jag har ju flera gånger på tävlingar gått och dirigerat folk och bara, hej, när jag kör med min hund, skulle du kunna inte stå här? För då har min hund en rak sträcka mot dig, vilket inte blir så jättebra. Så att jag har ju fått liksom...
Då är jag jättenyfiken hur folk reagerar på så.
Nej, men då har de ändå varit ganska såhär, oj, ja, men jag tänkte inte liksom så. Men så det har varit helt okej.
Men jag tror att, för det är ju det som är. Folk tänker inte. De tänker bara själva när de är inne på banan. Då är det de, alltså det är me, myself and I. Sen vad som händer utanför banan, det skiter man lite i liksom. Vadå, jag står ju här och pratar med mina polare, eller vadå, spelar det någon roll? Eller om man har dålig liksom rent så här koll på sin hund och liksom så hej och hå, och man har gärna många hundar och sådär. Så man tänker sig inte för, tycker jag. Så.
Men då kan vi ju gå över lite till, apropå det här på utställning, för det kan ju jag säga så här, först, det var ju det första jag kom i kontakt med Macy, så jag har ju inte tävlat länge med henne egentligen, men utställningen var vi på en del. Och jag har ju aldrig ställt ut själv egentligen, utan mer varit åskådare liksom så. Jag har väl inte riktigt förstått, eller jag förstår vad utställningen går ut på, men jag kanske inte riktigt förstår tjusningen med det. Det är inte det jag skulle välja om jag vill liksom göra någonting med min hund. Men jag har full förståelse för att andra liksom gör det så. Men det jag tyckte väldigt tidigt var så otydligt för hunden, att när det går bra på utställning, då tjoar man och hoppar man och man låter hunden hoppa mot den och liksom sådär. Men när det går dåligt, då är det typ, man klappar inte ens om hunden, man ger den ingenting. Och jag var såhär, men hur ska hunden förstå skillnaden när det går bra och dåligt? De har ju ingen jävla aning. Man borde ju alltid tjoa och kimma av från utställningen för att det ska vara roligt för hunden liksom, tänker jag. Helt logiskt om man nu ska tänka hundträning.
Men kan liksom inte den hjälpa hur domaren har dömt den?
Nej, men precis. Så det var någonting jag så här, väldigt tidigt reagerade på, att så här, vad konstigt det måste vara för hunden att ibland är matte skitglad och ibland är hon tjurig som tusan liksom.
Då stressar man bara av banan och sen inte ens, nej. Det har jag faktiskt inte tänkt på, men så är det ju.
Ja, kolla nästa gång du är på en utställning. Liksom.
Och det kan ju hunden omöjligt veta. Och vill man att hunden ska tycka att det är kul inne på banan, då bör den ju verkligen få någon...
Precis, för det här är ju en påfrestande miljö för hundarna. Att det springer hundar både framför och bakom. Och, ja. Sen som sagt, det är ju inte utställning min grej. Jag kan inte jättemycket så. Men
nej, det var en bra input på hur... Det har inte jag tänkt på. Men där får de vara 4 månader och uppåt för att ställa.
Där är det olika klasser då. Det finns 4 till 6 månader, 6 till 9 månader, och sen kommer då junior, unghund, öppen klass, och då är det olika åldersindelningar.
Just det.
Som man då kliver
champion där Hedvig får vara med nu då.
Ja,
nästa
gång. Hon är
champion. Roligt. Men
Där är det så att efter ålder så anmäler man sin hund, förutom då i championklass. Där måste man då ha 3 cert bedömda utav minst 2 olika domare. Så att man kan ha tagit cert för 2 cert för samma domare, inte vid samma tillfälle, för det delas bara ut 1 cert per utställning. Men som sagt, att man kan ha 2 cert för samma domare. Men,
men det är ju inte så länge den får vara i champion då, för Izzy vart ju också champion, men nu är hon ju senior, så då är
veteran. Fast du kan fortfarande gå kvar i championklass.
Ah, okay.
Du måste inte gå i veteranklass.
Ah, okay.
Nej. Utan du kan gå i championklass om du hellre vill. Så det finns inget
inte i båda?
Nej, det tror jag inte.
Bara men om man har startat i någon gång i veteran...
Nej, du väljer per utställning.
Ah, okay.
Så.
Ni ser, jag kan ingenting om utställning.
Men där väljer du själv liksom. Så.
Kan man träna någonting på om man nu ska åka på utställning?
Det kan man absolut. Det finns ju uppskjuta människor som håller i massa då vad man kallar för ringträningar.
Och det ska man ju säga, alltså man tror ju att det är lätt att ställa ut en hund. Och det ser så jäkla lätt ut, men det är ju ganska svårt.
Ja, det är liksom. Ganska svårt. Så att, absolut. Nej, men så att det finns en uppsjö av människor som håller i sådana typer av träningar. Mm. Av varierande kvalitet kan man väl säga. Mm. Då, varierande tycke och smak, vad man vill. Nu vet jag som min kompis som är också lite så här anti-utställning. Eller ja, hon föder upp så hon ställer ut därför att hon känner att hon behöver det. Liksom för lite meditering. Mm. Men hon har ju gått för någon tjej nu, kommer jag inte ihåg hon hette, som lät så intressant. Och där visade man hela tiden på slakt koppel. Du får inte spänna kopplet överhuvudtaget. Och det är det man mycket ser inom, inom liksom när man visar hund, att det är strama koppel, det är jävligt smala koppel som man alla ser så här med lan lyfter så att de sitter jävligt tajt under hakan och de ska liksom,
en del håller verkligen på att kräkas.
Ja, och det, en del är så att framfötterna är det så vidrigt som man smäller av. Men så. Och jag vet som min kompis, hon visade sina valpar i sele och du vet folk bara va? Och
det, men finns alltså ingenting som egentligen så borde man ju få avdrag för det. Precis som man får en nose work. Där får man ju avdrag ifall kopplet är sträckt. Liksom. Det är ju det.
Rally, menar du?
Ja, det får man där också.
Men ja, får du nose work?
Aha, ja, okay, precis. Ja. Så att det är ju konstigt att det är helt okej att strypa sin hund.
Nej, häng upp den bara.
Det är mycket därför ska jag säga att jag inte ställer ut. För jag bara hatar verkligen det där kopplet som är.
Och men vet du vad? Då ska vi bjuda in den där bruden och så ska vi köra på slagkoppel.
Ja.
Issi älskar ju utställning å andra sidan. Liksom. Hon tycker ju det är kul att showa. Mm. Men det är ju inte alla.
Nej, men så att det, visst är det så. Det, och jag tycker man, alltså man ser ganska tidigt när man liksom börjar drilla dem ganska hårt som små. Medan en del har en jättetrevlig inställning till att nej, men nu går vi in i ringen bara för att de ska få känna på hur det är och bli tagen på av en, av en liksom domare, och att det går hundar bakom och det går hundar framför och sådana saker liksom.
Ja, för det har jag förstått också, för vissa domare så får man väl inte belöna med godis heller och lite sådana saker.
Ja, nu tror jag inte det är jättevanligt på Wheaton, men på vissa så är det att man inte får ha godis i händerna och vissa och sådär.
Men det är ju också så här, om man får ha godis då är det ju helt knäppt att vissa domare ska liksom tycka att det är en negativ grej.
Det finns ju alltid sadister överallt som vill sätta åt folk, jag vet inte. Men alltså, så. Och som tycker sitt eget.
Ja, men det är sånt här som blir ologiskt för mig liksom. Så här, antingen får man ha godis eller inte. Det kan ju inte vara personberoende tycker jag liksom.
Nej, men det är det.
Mm. Och en del har ju pipgrejer också.
Ja, alltså, ja.
Och det är tillåtet om domaren säger det. Och det finns inte
som
ingen...
Nej, det finns inte. Det som inte är tillåtet i Sverige, det är ju det som kallas för dubbelhandling.
Mm.
Och det är ju alltså att man har en person då som ju går i ringen med hunden som man kallar för den handlen.
Mm.
Och sen så har man då en person utanför ringen som liksom hjälper till. Och den hjälper till då antingen genom att själv springa lite kikt utanför ringen. Gärna bolla med någon sak. Så att hunden då ser. Och gärna att det ska ju vara någon som hunden känner. Och så. För då stramar hunden kanske upp sig och drar lite. Och visar upp sig lite mer. Eller när man då ska ställa upp hunden framför domaren. Så har man någon som står och lockar. Så hunden lyfter sina öron. Lyfter lite svans lite mer. Och får också en sträckning. Och det får man inte göra. Men det sker ju. Och så länge då domaren inte säger stopp så kan ju det försiggå.
Mm.
Och det försiggår ganska ofta, tyvärr, inom specifika raser. Schäfer är en sån ras som man gärna vill dubbelhärda. För man vill att hunden ska ligga hårt i kopplet och dra då. Och liksom springa. Och just de här schäferna som är väldigt övervinklade får ju väldigt flashig gång när de travar fort. Det blir ju jätteflashigt. Och då ser man ju inte extremt övervinklade de är, men så fort de stannar så ser man ju att annat blir jättekonstigt liksom på dem.
Det där är ju också en sån intressant sak som man ser ganska ofta, hur någon verkligen är i arslet på den andra personen framför liksom. Att det känns som att det är så här.
Ja, men det är återigen, du springer upp i arslet med din hund på den hunden framför som då inte kan visa upp sig på ett bra sätt, det vill säga då man plockar ut den ur ringen. Fine, av med lite konkurrens.
Och då är det upp till mig själv att tala om då för den bakom att hallå, kan du hålla lite avstånd?
Fast det är ju det som är så knäppt. Varför delas inte ut fel då som det gör i alla andra hundsporter? Ja. Liksom? Hur kan det vara okej att ha ett sånt
beteende? Ja, dels är det väl så att det är inte alltid man gör det så att domaren ser. Utan domaren ser plötsligt bara att den där hunden visas inte lika bra. För den går och vänder sig om hela tiden och tittar efter den som redan har varit uppe och slaskat den i röven. Liksom. Mm. Så den har inte sett att den andra har provocerat fram det här. Den ser ju bara att men den här hunden visar sig inte bra. Jag kan inte se om den är bättre än den. Alltså får den kliva ut och den där har visat sig bättre.
Mm.
Men det är klart att somliga sätter det i system. Därför att man också, liksom, det är trångt i ringen. Och har man ett sätt att visa sin hund där man springer fort. För det ser väldigt, och det ser ju många gånger väldigt flashigt ut.
Mm.
Och man kan också dölja ett ganska dåligt steg genom att det går fort. Då ser man inte att hunden trampar upp och ner som en symaskin. Utan det ser ut som hunden flyter fram fort. Medan en hund som egentligen långsammare verkligen kan ta ut sitt steg och visar att den har ett showigt steg. Men så är det ju. Då, det gör man ju liksom så. Sen kan man ju vara så att är man nybörjare så kanske man råkar göra det. Nu tror jag att en nybörjare är ju mycket duktigare på att bara, jag ska hålla avstånd, jag ska se till min plats. Så det är ju tyvärr de som
kan. Ja, man tar ju inte så mycket plats när man är ny, eller så. Nej. Tänker jag i alla andra hundsporter i alla fall. Man är ju ganska skör första gången man ställer sig på någon tävlingsplan liksom.
Nej, men så visst, det är ju, alltså, så.
Mm.
Men det jag tycker man ska göra och våga göra, det är att märker man det där, då stannar man och säger att du kan springa förbi mig om du vill, va?
För det får de göra.
Nej, det får de nämligen inte göra. Därför att man ska gå i nummerordning. Okay. Men om man då stannar och talar om, jag är inte så glad i det här. Då märker ringsekreterare, då märker domare det. Och då pointar man ju ut att den här personen beter sig inte okej in i ringen.
Mm.
Så jag förstår att det är svårt, men att faktiskt liksom värna om sin egen hund, stanna och säga du håller avstånd, eller så springer du om mig, eller så springer du ut därifrån, punkt.
Ja, men för det måste man ju alltid komma ihåg, att man gör det som är bäst för ens egen hund. Så tänker jag i alla hundträningar. Jag har varit hos instruktörer som har velat göra saker missigt som jag aldrig skulle utsätta henne för liksom. Så att det är så här, där måste ju jag ta mitt ansvar, vad som är bäst för min hund att göra liksom. Även fast det känns lite jobbigt i den situationen
och ta den
striden liksom.
Jo, men du har ju betalt lika mycket som alla andra för att få visa din hund. Och då ska du få en ärlig chans att kunna göra det. Och då behöver man ju säga till en med- eller mottävlande att lägga av.
Det är ju det jag gillar med noseworken återigen då, att så här, det är ju så uttalat att det här ska vara för alla. Man ska hålla avstånd till varandra, man ska ge varandra den respekten och liksom, ja, så.
Rallyn försöker ju också jobba väldigt, väldigt mycket med det. Att man liksom just säger det, och speciellt om det ligger banor liksom mot varandra. Där tycker jag att domarna många gånger är bra på att liksom vända bort liksom, att men där är utgången åt andra hållet på den banan och sådana saker.
Ja, och jag håller med dig tills jag kom fram upp till mästarklass.
Ja.
Då helt plötsligt så var det en helt annan jargong liksom.
Absolut.
Och det kände jag att så här, då, ja, jag ledsnade faktiskt väldigt snabbt i mästarklass, att det var inte alls lika behagligt som det hade varit i de andra klasserna med just sådana saker.
Mästarklassekipage är ganska krävande. De är inga roliga att hålla tävling för heller rent allmänt. De har väldigt mycket krav, det ska vara på deras sätt, och varför får vi inte på protokollen innan, eller liksom mycket snabbare, varför är det si, varför är det så. De är många gånger väldigt ifrågasättande och väldigt tråkiga. Så, och det är också en sån sak att liksom hur man ska uppträda på en tävlingsplats liksom, mot funktionärer och liksom så.
Ja, det ska man ju komma ihåg, att de här funktionärerna är ju där och får inte betalt överhuvudtaget.
Man kanske får lunch om man har tur.
Ja, så att det är ju verkligen liksom, de ställer upp för att det ens ska bli en tävling liksom.
Ja, för så är det. Inga funktionärer, ingen tävling.
Men det som man då i början kan verkligen påpeka vissa ordentliga regler som gäller.
Jo, men alltså det är ju så. Men som till exempel vet jag att nu många gånger i mästarklass så hör man domare som säger så här: jag kommer inte, jag bedömer det jag ser på plan. Jag kommer inte bedöma efter någon film. För det är hur många som helst som har med sig kompisar och hej, och så filmar man. Och så kommer man och trycker upp den där filmen i nillet då på domaren när man har fått sitt protokoll, och så har man fått ett avdrag man inte tycker att man ska ha. Och så ska ju domaren då plötsligt, tycker man då, ändra sitt domslut. Så här ser det ut på filmen, och så trycker man upp liksom telefonen. Så det vet jag många domare som säger att jag tänker inte, jag dömer det jag ser. Och så är det ju att domaren dömer det den ser på plats. Den kan missa saker, den kan se saker från en annan vinkel än vad någon annan gör. Och det får man bara ta liksom på något sätt. Men det är jättemånga, och det är samma sak att Jag har fått protokoll och så har jag tyckt så här, oj, hur gjorde jag det där felet? Jaha, ja. Men det är också så att många kommer då liksom upp till domarna. Varför fick jag det här avdraget? Domarna har dömt 50 ekipage. Och man tror på fullaste allvar att mig ska domarna komma ihåg liksom klockren. Många gånger är domarna jätteduktiga och kan liksom säga därför att de ofta har skrivit eller skrivarna har skrivit en liten anteckning att ah, men det var dina fötter eller det var liksom det eller det. Men det är också en sån här grej som man bara... Alltså förlåt, men vem tror du att du är?
Också, men det blir ju som i hockey eller fotboll eller vad som helst. Då man kan ju överhuvudtaget inte se allting.
Nej.
Och som du säger, man är från olika vinklar. Så att det...
Jo, men det vet jag liksom att det var ju någon kille som fick en pinne tror jag till och med. Och vann en klass i agility. Och han hade missat en slalompinne. Men han tog inte om slalomet. Och domaren bara, nej men alltså, från mig så såg det inte ut så. Nej. Punkt.
Det vet ju jag bara ibland när vi tränar hoopers. Ibland är det fan svårt att se. Tog hon den där nu eller? Alltså det är inte helt lätt att se. Så att det...
Nej, så jag tycker att man som tävlande så behöver man dels vara lite ödmjuk. Liksom. Dels mot arrangörer men också mot funktionärer. Jag har ju också stått, jag gjorde en dundertabbe en gång på en agility-tävling. Att jag var så kallad koppelbärare. Det vill säga man hämtar kopplet i starten och så ska man lägga det i
vid liksom, mål.
Vid mål. Mm. Och så av någon anledning vid något ekipage så blev jag liksom lite sen. Och så kommer hunden liksom på så här, det var lite så här raka in mot mål. Och istället för bara så här, ja men det gör ingenting om hunden kommer in i målfållan utan kopplet. Så kastar jag kopplet från en, liksom, en bra bit ifrån. Varpå hon då tycker att hunden får syn på kopplet att det ser ut som jag kastar någonting till hunden. Och då missar hunden sista hindret. Och hon blir så arg, den här kvinnan. Och jag förstår att hon blir besviken och sådär. Men jag la mig bara plats och att ja, men det är mitt fel. Och hon gafflar och gafflar och gafflar och gafflar och gafflar. Så föll, du vet, liksom. Och hon bara, och så sa jag så att ja men... Jag har absolut gjort fel. Vi kan prata med domaren så kan du få ett omlopp säkert. Därför att man kan få omlopp om det är så här tekniska grejer. Att man till exempel ser att men, tunneln var inte tillbakalagd ordentligt. Att sandsäckarna låg fel eller att gungan inte hade gått. Ja men så, då kan man absolut få ett omlopp. Och hon höll på att tjafsa. Och jag liksom sa att men ta det lugnt, vi kan väl gå och prata med domaren. Och då var det en tjej som är jättebra tycker jag som domare som har supermycket skinn på näsan. Och hon säger till den här tjejen, nej, från mitt håll så hade hunden redan gått ur linjen så den hade missat även om inte hon hade kastat kopplet. Och jag bara, hehe, okej. Och den här tjejen bara, men du får ett omlopp, säger hon.
Okej.
Så hon fick det. Sen hör jag i alla fall hur den här bruttan går runt och tjafsar om det här. Och då gick jag fram till henne och sa att nu ger du dig. Nu vill inte jag höra om det här mer. Jag har erkänt att jag har gjort fel. Men jag vill inte gå runt på den här tävlingen och du kastar skit på mig. Inför alla dina polare. Nu får du lägga av. Ja men det var så. Lägg av. Men det är ju inte alla som går fram till någon och säger lägg av.
Nej.
Hade lilla 13-åriga Tove stått där så hade hon inte alls vågat säga någonting. Hon hade gråtit och inte ville vara med på någon agility-tävling överhuvudtaget igen. Så det ska man tänka på. Ja, jag gjorde fel. Ja, jag erkände det. Hon fick en ny chans.
Så kan hända.
Ja. Men det är liksom, och det är samma sak med att, och förr ska jag säga på rally till exempel, då var det så här, då stod det i varenda inbjudan. Om du åker hem innan prisutdelning får du lämna ett frankerat kuvert så skickar vi protokollen. Det var standard, rakt av. Att kunde man inte vänta till det var prisutdelning, då fick man inget protokoll om man inte lämnat det. Så, nu kräver man nästan att om man inte har godkänt, då ska protokollet delas ut så att man kan åka därifrån. Det är nästan så här krav. Det blir nästan hallabalå kan jag säga. Så. Om man inte som arrangör gör så. Faktiskt. Sen kan jag ju tycka att absolut vill man som arrangör vara schysst och göra det. Men det står ingenstans i våra tävlingsliv att man behöver göra så. Och det är liksom det här att ja men jag ska åka iväg. Jaha. Det är inte min huvudvärk. Du har använt dig till en tävling. Så här länge är tävlingen troligtvis. Det kan inte jag göra någonting åt.
Nej.
För det är samma sak som att startlistorna ligger ju ute på SPK tävling. Men det är också så här. Det står preliminära startlistor. Så jag var med på en tävling när man då ville göra om startlistorna. För man i fortsättningsklass tror jag det var, för att man skulle ha någon som höjde och sänkte hindret, och då ville man ha storleksordningen liksom, och det hade man inte tänkt på. Och då står en tävlande och säger, för då skulle hon behöva starta först, jag har inte rastat min hund så ni kan inte byta ordning. Man bara, skiter väl jag i. Du får väl, alltså, förstår du, det är ju inte arrangörens huvudvärk.
Nej.
Men det tyckte man liksom.
Sen däremot så skulle jag gärna se att saker blir lite mer digitalt och att det kanske så här, alltså jag välkomnar ju, det skulle ju till och med kunna vara så att man skulle få notiser på så här, nu är det startande 29 som är inne liksom, så, men det är ju framtiden om man bygger något flashigt program liksom.
Resultatlista från våran tävling, att man på en gång kan knappa in det digitalt någonstans, hade ju underlättat med startnummer liksom, bara
som... Det som är då innan, det finns ju ett fönster på en halvtimme i alla fall, när man då ska kunna lämna in protester. Man kan egentligen inte lämna in protester mot själva domslut, men man kan lämna in en protest mot liksom tekniska saker, att det här har inte stämt, avstånden har inte stämt här, eller sådana saker, att så kan man göra. Man kan lämna in, tror jag, på utställningen kan man ju lämna in protester liksom, att en hund har betett sig illa och lite sådana grejer. Sådär. Så där finns det ju någon slags fönster. Jag vet inte hur lång tid det är nämligen efter resultat. Men jag vet att på liksom brukstävlingar och lydnadstävlingar och så är det en halvtimme. Men det behöver ju inte ta en halvtimme liksom, om man inte får in någon protest. Utan det är så att får man in en protest, då måste man vänta en halvtimme så den hinner bearbetas och sådana saker. Liksom.
Mm.
Så det är ju mer om det kommer in en protest. Liksom.
Mm.
Men rent allmänt så tycker jag att liksom, tänk på hur du behandlar funktionärer. Sen tycker jag att som funktionär ska man ju också tänka på hur man behandlar de tävlande. Så, bara för att man själv inte riktigt tål stress alla gånger, så får man liksom så här, vänta lite så ska jag hjälpa dig, eller den här personen kanske kan hjälpa dig istället liksom. För det har man ju också varit med om liksom funktionärer, när man har försökt att fråga om saker som snäser och fräser och liksom, det har jag ingen koll på, det vet inte jag. Okej, liksom. Så.
Ja, men det ordet kanske.
Ja, jag har i alla fall lärt mig att, som du sa Marie-Lise, att vi betalar lika mycket för att få tävla och ställa ut, så att då ska man ha kunna kräva lika mycket som alla andra. Och sen sa du, Johanna, något bra, att vi berömmer våran hund även om det inte har fått bra kritik på hundutställningarna, så att den tycker att det är roligt att komma in i ringen igen. Det avslutar vi med, tycker jag.
Ja, det här kan vi ju prata mycket mer om. Men vi kanske köra del 2 i framtiden. Liksom.
Vi får återkomma till det i sådana fall en annan gång. Tusen tack för idag, tjejer.
Tack
för idag. Och tack alla lyssnare. Ha det så bra.
Hej då.